veckans skämt från Bing Copilot. Vi kör engelska den här veckan i hopp om att det blir bättre. What do you call a fish wearing a bow tie? Sophisticated.
Jag tyckte det var kul faktiskt.
Jag tyckte också att det var bra.
Hej och välkomna till våran podd Vi jobbar med data. Och jag heter Simon.
Jag heter Amanda.
Och jag heter Ola.
Okej hörni, idag så samlas vi här och vi ska prata om generationer på arbetsplatsen. Vilka generationer har vi? Spelar det någon roll? Hur funkar det? Och sen så vi som faktiskt jobbar med data. Hur började vi egentligen jobba med data? Men först och främst, hur mår alla? Ola?
Jo, men jag mår bra tycker jag. Vi spelar in det här ganska sent för att vara våran podd. Men jag är pigg och kry. Och det är soligt ute på dagarna nu, det är helt fantastiskt. Jag har jättemycket bitmärken på händerna av hundvalpen som förra inspelningen låg och bet mig i fötterna. Men det är fullt ös här hemma. Han är full av energi. Sen tänker jag inte sno the thunder av Amandas grej som hon ska säga. Så att jag släpper över det här till Amanda.
Ja, för jag vet ju att du tänker på samma sak. Och det är ju den stora FOMO:n för Microsoft Ignite. Microsoft släppte ju biljetterna och priserna, vad var det, igår nu när vi spelar in. Och då var det så här, skulle man ändå inte åka till USA och gå lite på konferens, men hjärnan säger nej, hjärtat säger ja. Så att nu är liksom stora tankar om man skulle ta sitt plan till staterna och lära sig mer om nyheter från Microsoft. Nej, jag vet inte. Det är många tankar.
Min FOMO blev inte bättre av att jag typ för en halvtimme sedan fick ett WhatsApp-meddelande från en PM som frågade, ska du på Ignite? Ska vi skicka in en session? Så det känns lite jobbigare nu när jag inte vill åka.
Nej, men då måste du åka. Så åker vi tillsammans och så hyr vi Airbnb och så är alla jätteglada. Simon, du vill ju också såklart åka.
Jag kan ju agera farfar och ta hand om Moltas, din hund Ola. Så det är ingen fara, du kan åka utan problem. Jag löser det. Jag kan till och med laga mat åt din sambo så att vi vet att hon klarar sig.
Han är bra.
Du är en hyvens kille, Simon. Hur mår du då?
Ja, men jag mår bra. Jag åkte på lite av en man cold, håller på att försöka hämta mig. Ni vet, när man är 37 år gammal så tar det lite tid. Nej, men var det lite småseg, men jag känner att tillbaka till livet och det mesta känns bra nu. Vi har ju haft sol här i 2-3 dagar också i Umeå, så att det är bara njuta av tillvaron så länge det går.
Jag delade ut klipp med er häromdagen. Gällande, det var ett TED-talk från Leah George som pratade lite grann om generationsstereotyper på arbetsplatserna. Amanda, du tyckte att jag skulle också berätta hur jag kom över det klippet. För jag skickade ingen kontext till er, jag bara gav er länken. Det var en för detta kollega som snappade upp att jag på min LinkedIn-profil beskriver mig som en äldre millennial. Han tyckte att då var det här klippet för mig. För hon som pratar är typ vår ålder, skulle jag tippa på. Och pratar väldigt mycket om det här, om framförallt millennials. Men också liksom det här generationsindelningen. Man pratar om boomer, eller vad är det? De första kommer inte ihåg vad de heter. The Great Generation tror jag är. Och sen boomers, sen Gen X, sen millennials, sen Gen Z. Och sen har vi Gen Alpha som inte riktigt finns på arbetsplatsen än.
Jag måste bara få säga en sak innan vi kommer in till någonting med substans. Jag tycker faktiskt att det är lite kul och ganska skönt att vi som millennials inte längre är bovarna, utan det är Gen Z som får skulden.
Jag tänkte säga tvärtom emot dig, Simon. Jag tycker det är kul att vi fortfarande är bovarna. Vi är liksom 30 plus. Vi är fortfarande läskiga.
Men vi är inte de riktiga bovarna. Det är bara de som inte har hängt med som kallar oss för bovarna. Eller hur?
Men hörni, det här med generation, alltså framförallt att prata om millennials, är det någonting ni på riktigt har stött på i diskussioner ute på arbetsplatser, eller är vi touchar på någonting som kanske mer finns i amerikansk företagskultur som vi importerar till Sverige i, av att vi ändå jobbar i en bransch där vi pratar mycket om arbetsplats. Är det liksom ett topic som vi importerar som vi kanske inte har en diskussion om i Sverige? Hur upplever ni det?
Jag skulle säga att jag aldrig har kommit i kontakt med att dela in en arbetsplats i generationer på något av de företagen jag har konsultat oss. Vilket ändå är knäppt kanske när man tänker efter, för att det känns som att det är ändå mycket generationer snack med mycket så här memes och vet inte, Buzzfeed-artiklar och sånt där. Men just på jobbet så har jag inte gjort det. Simon, har du jobbat med det på något av dina projekt någon gång hos dina kunder?
Nej, men jag ska inte säga skyldig, men någonstans finns det fortfarande någon substans i det där. Jag tycker typ att diskussionerna som förekommer och som jag träffar på, det är snarare den här vikten av att förstå att, ja, men när vi pratar om saker och ting som vi gjort sedan tidigare, att inte tvinga alla till arbetsplatsen bara för att, utan börja fundera på de här grejerna, att det hela tiden byts ut generationer och det finns andra utmaningar, andra förväntningar och sådär. Så att jag tror att just förbereda för den här allra yngsta generationen, och jag vet inte, diskussionen kanske däremellan är okej, okay, men ska de behöva anpassa sig eller ska arbetsplatserna anpassa sig, eller kan man hitta en gyllene medelväg någonstans? Det är väl de typer av diskussioner i så fall då.
Jag tror det kommer tillbaka lite grann till det som vi pratade om snabbt innan inspelningen började också, som var liksom någonting vi har pratat om under dagen idag. Det här med förändring. Just nu sker förändring så fort. Och för att vi ska kunna kanske greppa det på något vänster, liksom sätta det i kontext, så lägger du i fack på generationer att, ja, men de här unga kidsen som kommer in med sitt Snapchat och sitt TikTokande, att de har bara massa konstiga verktyg. Det där tar inte vi vuxna i. Och det är kanske en liten sån grej som blir kontexten även liksom i diskussionen arbetsplats, bara för att man ska liksom kunna härleda det till någonting mer än att, utan att det kanske egentligen finns en riktig konkret bakom det. För att jag är lite grann där ni är också. Liksom. Man har liksom stött på i teorin och i, som du säger, man där, Buzzfeed-artiklar och diverse artiklar, att man pratar mycket generationer, men i svensk företagskultur så känns det inte riktigt som att den finns där, utan alla mest bara är. Vissa har lättare att ta till sig förändringar än vad andra har, men det behöver inte ha med ålder att göra, utan det är snarare hur man är som person, kanske lite kulturella grejer och sådana saker också.
Det kanske ligger lite grann i det där ändå, det du säger, om det är filosofiskt eller psykologiskt vet jag inte riktigt, men jag tror att i den här utmaningen med att det sker så himla mycket och det förändras så himla mycket, så kan ju vissa tycka att det känns väldigt obekvämt. Nu killgissar jag lite grann här, men att man kanske då rationaliserar och säger att nej, men det där får den yngre generationen stå för, det här behöver inte jag sätta mig in i. Då får man liksom på skygglapparna och kan andas ett litet tag också. Sådär. Kanske finns ett element av det.
Jag ska ändå gå i pension om 10 år, så det påverkar inte mig.
Ja, precis.
Men sen så, alltså generationer, det är klart att det är, för en av liksom poängerna som då Lea gör i det här TED-talket, för jag kollade ju såklart på det du skickade, Ola, var ju att det kanske är dumt att tänka generationer, eftersom det är klart att en 20-åring och liksom en 45-åring inte har samma mål och liksom önskemål och visioner på sin arbetsplats, utan det mer handlar om att när man är 45 kanske man vill, jag vet inte, man kanske har barn som flyttat hemifrån, medan när man är 20 vill man kunna, I don't know, parta mycket.
Men bara barnet som flyttar hemifrån.
Då precis, exakt, bara barn som flyttar hemifrån. Men det jag skulle komma till var att jag tror också att generationer ändå kan ha någon typ av substans i och med att, alltså typ Gen Z som vi pratar om nu, som är de nya på arbetsmarknaden. Det är klart att de är vana med en mer snabbföränderlig värld, för att det är en sån värld de har vuxit upp i, där det har kommit nya saker bam, 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 jämfört med, ja, med baby boomers där. Okej, nu har jag liksom ingen historik i huvudet på när typ tvn och sånt kom. Förlåt om det är någon äldre lyssnare. Men att det är att för hur snabbt det förändras i samhället har varit väldigt olika. Och därför är man, har man olika vanor. Förstår ni jag tänker? Eller är jag helt ute och cyklar?
Nej, men jag köper helt ditt resonemang. Lite så jag tänker också. Liksom, man tänker bara, så här, bara under våran livstid, hur mycket saker som har hänt. Eller bara, så man, liksom, backar man bandet så var det visst, det hände mycket. Men kanske inte under våra föräldrars liksom, livstid hittills. Liksom, när de var våran ålder, då kanske inte hade kommit så mycket så fort som det gör för oss just nu. Liksom i ny innovation och framförallt saker och ting som når ut till den breda massan. Det finns jättemycket spännande grafer på, eller liksom statistik på liksom hur snabbt saker och ting når en viss mängd användare.
Det är bara att titta på mode till exempel. Nu är inte jag en expert, det kanske du vet bättre än mig. Men jag upplever ändå att det som var ett mode för ett helt decennium sedan tidigare. Det har gått, om vi tänker oss de tre senaste åren, så har det hunnit vara 90-tal, det har hunnit vara lite 80-tal, det har hunnit vara liksom utsvängda byxor, det har hunnit komma tillbaka till skinny jeans nästan. Och sådär. Så att det, saker och ting skiftar väldigt accelererat nu ändå. Och folk är kanske ännu mer mottagliga till den här typen av förändring och att, vad ska vi säga, på gott och ont, att man hakar på när saker blir trendigt också. Istället för att du kanske har en åsikt av vad som är snyggt och du ligger kvar vid det några år själv då, i din egna individualitet på något sätt.
Men ska vi jobba då med generationer i våra projekt? Tycker ni att vi ska försöka väva in det eller är det bara att förkasta helt?
Jag tycker Lea gör en jättebra poäng i talket kring att vi ska prata individer. Precis som du också sa, Amanda. Att det är kanske där vi måste börja dialogen, för alla är olika. Alla har olika krav. Jag har jobbat med en som var 10 år yngre än mig, som var betydligt äldre än mig i själen. Så att det är liksom, eller hur han såg på världen. Så det blir väldigt... Det behöver liksom inte vara att jag är född ett visst årtionde så är jag på ett visst sätt, utan det är mer på individnivå än så, än att generalisera. Det är ett lätt sätt att stoppa folk i fack och vi tycker alla om att lägga saker i lådor, men det funkar nog inte riktigt så på riktigt, även om jag förstår tanken bakom att identifiera behov. Så här drar man det lite för långt ibland, framförallt när man börjar prata om att millennials och alla yngre, man vill ha en lekfull arbetsplats, som vill ha pingisbord och fotbollsspel och bollhav och you name it. Och det är liksom, jag har aldrig sett på det på riktigt. Jag har sett på så här legorum, absolut, och pingisbord, men det används ju liksom på lunchrasterna för att man liksom vill göra någonting för att koppla bort jobbet, men sen resten av dagen står det orört.
Men jag tror också någonstans att vi gick ju från att de här mest trendiga kanske mediebyråerna eller de här kanske mer utvecklarcentrerade som ska vara lite så här hippa och inne, att det var väldigt mycket fokus på det, att göra en väldigt lekfull arbetsplats då. Men jag tror att det finns någonting att lära både och där, att inte fokusera för mycket på det men ändå mötas på något sätt. För jag tror så här att det vi var inne på sen tidigare, att komma in till kontoret med ett syfte, se till att vi kan mötas och framförallt tillgodose de här sociala behoven. Och sen om vi spelar pingis tillsammans eller om vi kan sitta på bra sociala ytor eller vad det nu är, det har inte jag svaret till. Men jag tror framförallt det man ska främja, att kunna mötas socialt och täcka det behovet på ett bra sätt i alla fall.
Ge mig en latte och lite fina väggar med konst, så jag är glad. Okej, förra veckan så var jag inbjuden av en branschkollega att delta i deras nya podd de ska starta om roller i IT-branschen. Och då började vi såklart prata om hur jag började jobba inom IT och när mitt intresse väcktes för IT. Och tänkte att det är ett perfekt ämne för vi jobbar med datapodden såklart. Så hur ramlade ni in i branschen, killar?
På ett bananskal tänkte jag säga först. Det var ändå lite lite balansgal för mig att börja jobba med IT. Jag pluggade medieteknik på KTH efter gymnasiet. Jobbade ett år inom industrin innan, men sen började plugga ganska snabbt. Jag skulle väl inte jobba med IT, var liksom inte min tanke från första början. Jag har liksom aldrig haft ett jättestort dataintresse mer än att jag liksom glad användare. Jag liksom sociala medier var liksom the shit när jag pluggade, för det var väldigt ganska hett och nytt och uppkommande. Jag skrev ett exjobb om sociala medier. Men sen så liksom fick jag mitt första jobb med att ta hand om mobil, vara med och få in iPhone som vardagstelefon på ett stort industriföretag i Sverige. Jag blev ansatt in i ett projekt i det teamet där min mamma jobbade. Sen var jag kvar i det, och sen ledde det här, min projektanställning blev en tillsvidareanställning. Sen halkade jag på ett balansskal in på Microsoft och jobbade där ett tag. Fortsatte med klienthantering, grävde den här device-gropen ännu djupare. Så jag ändå lite vill säga att det är lite balansskal. Men å andra sidan så min mamma jobbat inom IT ungefär hela sitt liv. Så jag liksom med mig hur man använder datorer och jobba inom IT hemifrån väldigt mycket egentligen. Men mitt eget karriärsval var kanske inte där jag såg mig svänga in och jobba med IT, om jag ska vara helt ärlig. Framförallt inte när jag var yngre. Jag ville hålla på med musik. Det var det jag skulle göra. Eller bli ljudtekniker, tror jag hade en dröm om att bli sådana saker.
Du var ändå lite primad hemifrån.
En aning. Jag är liksom född in i ett telekomprojekt. Så att det är liksom, jag är ju förstörd från början.
Lite primad. Ja, Simon, berätta, hur var det för dig?
Ja, lång historia här också. Men jag är ju nästan legacy när det kommer till IT. Jag var som menad att gå den vägen, tror jag. Min pappa har ju hållit på med IT sen han kom till Sverige som 18-åring nästan. Han skulle bara plugga, sen blev han kvar, träffa min mamma och hela det köret. Och sen dess så har han ju jobbat på Umeå universitet, och sen så blev han ju CIO och var det i jättemånga år och sådär. Så att jag försökte mig hålla mig borta, jobbade ju med sälj mer eller mindre, förutom en avstickare till industrin i 10 år nästan. Och sen till slut så fick jag för mig att, nej men okej, jag läser systemvetenskap, men jag ska hålla på med projektledning eller någonting sånt. Jag ska inte hålla på och programmera och sådär, men ja, så hamnade jag på Society, det första jag gjorde på trainee-programmet där, och SharePoint-utveckling blev det jag började med. Och det var ju bara en ren slump nästan, känns det som, men det var ju det som satte igång den här M365-världen, för det var ju just i skiftet till att bli mer online. Och helt plötsligt fanns det ju helt andra möjligheter där allting var hopkopplat, mer eller mindre, som ni vet. Och på den vägen är det. Så nu är vi nästan 10 år senare, så har man ju gjort en del inom IT i alla fall. Ja. Jag höll mig borta så länge jag kunde.
Du då, Amanda, hur ramlade du in i IT-branschen? Hur började du jobba med data?
Ja, hur började jag jobba med data? Nej, men för mig var det, jag har verkligen inte primats hemifrån som er. Mina liksom bästa datorminnen är att jag som barn typ skrev roliga ord i Word Art i Word, om ni minns det, där man kunde ha de här galna effekterna. Så det är liksom, ingen av mina föräldrar jobba inom IT, och jag ville plugga journalistik när jag gick ur gymnasiet, men bestämde mig för att stanna kvar i Stockholm, och så läste jag media och kommunikation. Men i samband med det så blev Lucci klar med skolan, och han, min man alltså för er lyssnare, och han fick sitt första jobb som då Dynamics-konsult. Och det verkade så jävla nice. Så jag bara, jag ska också bli Microsoft-konsult. Och så bestämde jag mig för att söka in till universitetet. Den enda linjen som jag hittade som inte krävde matte C. För att jag läste inte matte C i gymnasiet. För då fick man välja mellan sommaren och matte C. Och det var ju ett solklart val såklart. Ni vet, jag är trött. Jag har alltid varit det. Så läste kommunikation och IT. Och ja, sen var det liksom, det var en tydlig bana. Jag ska jobba med Microsoft, jag ska inte vara i Dynamics, jag vill inte jobba med Lucci. Och tänkte att det skulle vara CRM, alltså Dynamics CRM. Och det var tur att det inte blev det, för det är ju basically samma sak nu som AX var då. Eller ja, båda är ju Dynamics 365 i alla fall. Men så gled in på SharePoint, precis som dig Simon. Men inte som utvecklare, utan mer som en kravställare och liksom testa och utbilda. Och jag har faktiskt aldrig jobbat on-prem. Jag har bara jobbat i molnet. Jag känner mig lite
skönt för dig.
Liksom att jag har missat en era av saker i källaren, men jag har lyckats hålla mig borta. Och ja, som du sa, säger man, typ 10 år senare, känns ju helt sjukt. Alltså, vi pratade ju om generationer innan och jag är så här, millennials, vi är ju young and fresh, men det är åren tickar iväg och men det är kul. Det är kul varje dag. Det känns som att det är liksom olika saker som händer hela tiden.
Jag tycker ändå att den här livserfarenheten eller arbetslivserfarenheten, vad man nu ska säga, innan jag började plugga, okej, 5 år tidigare kanske jag hade kunnat gjort det, men det gav så sjukt mycket för att det var lite skillnad på de som kom direkt från skolan. De hade inte lika mycket perspektiv. Varenda exempel, det var på Facebook kan man göra så. På Facebook kan man göra si. Det var som inget så här kopplat till det verkliga livet eller så här fungerar det i en business eller så här fungerar det någon annanstans och sådär. Så att det, ja. Ändå glad.
Jag upplevde lite samma sak, att det var ganska, jag hade bara 1 år mellan gymnasiet och jag började plugga på högskola. Men det gav ändå ganska mycket det här året att få lite arbetslivserfarenhet, förstå hur saker och ting funkar där ute i verkligheten på ett annat sätt.
Ja, det finns ju inga måsten man kan göra på olika sätt, men jag tycker ändå att det var, för min egen del i alla fall, kändes det som värdefullt.
Jo, men jag håller med det. Mm. Men när, vilket år började ni jobba inom IT?
Ingen aning.
Alltså det, jo, men Simon, jag tror att vi började jobba samtidigt, 2014.
Jo, men jag kan inte säga ett år. Jag vet inte vilket år
det är nu. Jo, men jag vet att nästa år är 10 år, för då ska jag fira stort på något sätt. Det är därför jag liksom, I remember.
Ja, okej. Okay. Jag är ändå glad att jag tog steget. Jag är glad att jag tog steget, wow. För att jag skulle just få barn. Och jag kände så här att nej, jag kan inte gå till en helt ny bransch, du vet, provanställning och sådär, när jag just fått barn. Så jag funderade på om jag skulle jobba kvar i detaljhandeln. Men jag är väldigt glad att jag tog steget och klev över, för att det blev verkligen natt och dag.
Det var rätt val. Ja, precis. Simon, du som då är uppvuxen också superprimad att jobba inom IT, är det du tänker på, att Sam och Phil, de ska liksom bli IT-konsulter?
Oj, nej. Alltså om jag ska vara lite seriös en sekund, så jag vill verkligen att de ska få bejaka sina olika sidor. De är ju väldigt olika. Så att det är svårt att säga. Båda är väldigt tekniska, men också ganska konstnärliga. Och min yngsta, han är ju, ja, det är mer sannolikt att man hittar honom sittandes i en gipsvägg med huvudet än framför en dator och programmera, om vi säger så. Så att, ja, det finns lite olika förutsättningar för dem. Tiden får utvisa.
Time will tell.
Phil kommer bli dinosauriejägare, tror jag.
Säkert. Han är över dinosaurien nu. Det var bara en fas.
Det var bara en fas, okej. Okay. Jag förstår. Mm. Men ni började ju båda ert liv inom konsultvärlden på IT. Har ni hållit er inom konsultvärlden hela tiden? Eller har det svajat runt?
Konsult for life? Nej, kanske inte. Men jag har bara jobbat som konsult. Och än så länge tycker jag att det är väldigt trevligt. Man får liksom fördelarna av allt. Fördelen av allt i arbetslivet. Nej, det var ju lite överdrivet. Men jag gillar tanken av att kunna byta uppdrag om det är astråkigt. Och att få se olika branscher snabbt och lära känna fler personer. Men sen har jag aldrig, jag har inte jobbat i industrin som ni båda sa. Så jag vet inte, det kanske också skulle vara asnice att vara anställd på något och känna liksom ett riktigt ansvar. Men ja, nej, vi får se.
Nej, det har ju också bara varit konsultande för min egen del. Och jag tror att fram tills för 2-3 år sedan så trodde jag att det bara existerade projekt eller var anställd någonstans. För att jag hade ju aldrig jobbat i en IT-organisation som en del av, vad ska vi säga, en linjeroll eller någonting. Utan jag hade bara gått in och gjort projekt eller gått in och rådgiv eller något liknande sånt där. Så att nu har man ju som konsult, eller jag som konsult har också fått uppleva att jobba i en linjeroll som arkitekt i en IT-organisation och sådär. Så att då har man ju fått känna på det. Det jag inte har fått testa, det är ju något form av produktutveckling eller vara en del av en sån typ av verksamhet kan man säga. Så ja, en dag kanske, jag vet inte.
Det känns som liksom en långt bort dröm. Det är att vi flyttar till Redmond i Seattle och så jobbar vi alla för Microsoft i olika produktgrupper och bara hitta på feta funktioner.
Eller så jobbar ni. Ni jobbar och drar in pengar och jag sitter hemma och tar hand om Moltas som en som farfar.
Farfar där. Nej, men jag har ju till skillnad från er däremot hoppat runt lite grann. Jag har provat både att vara anställd i linjeroller och konsultat och testat både nu när vi ändå nedsiltade Microsoft-världen. Jag har varit på alla tre sidor runt det här bordet. Kundsidan, partnersidan och liksom Microsoft-sidan, men som har mer leveranskonsult, liksom, inte produktsidan och saker och ting. Så jag har provat alla de här grejerna, men jag tror att jag faller hela tiden. Jag har kom fram till det nu, att det går så jävla fort just nu. Men jag har liksom, majoriteten av mitt arbetsliv har ju spenderat som konsult. Det är 4+4 år snart. Och typ gästspelat som anställd däremellan på samma arbetsplats 2 gånger. Man går alltid tillbaka till konsulten. Jag tror jag är lite inne på det, samma sak som du, Amanda, att det är så här, variationen i det är det som lockar, att när man är klar med någonting då kan man gå vidare och göra nästa, utan varje dag behöver inte vara en andra lik. Även om man kanske sitter hos samma kund under väldigt lång tid så finns det en omväxling, och jag vet med mig att jag är sån som person att när jag tycker att saker och ting är tråkiga längre, då vill jag göra någonting annat. Jag tror det är därför jag fastnar kvar i konsultlivet längre än vad jag gör med någonting annat också, att det här nästa grej är fortfarande okänd, för att det är någonting nytt. Det är inte bara liksom in i samma hjul igen, utan det finns någonting mer där att hämta hela tiden. Det är det som driver mig framåt, tror jag, mycket.
Du är en thrill-seeker alltså, Ola.
Lite grann. Jag är sjukt körd på att så länge jag inte tycker det är kul, eller så länge jag tycker det är kul, då tänker jag göra den dagen det slutar vara roligt, då kommer jag göra någonting annat.
Alternativet var att hoppa fallskärm eller vara konsult.
Precis, jag är sjukt höjdrädd så blir jag konsult.
Din adrenalinjunkie där.
Nej, men jag har alltid resonerat liksom att den dagen jag inte tycker att det är kul, då jag har för mycket dåliga dagar där det suger att gå till jobbet, så är det dags att göra någonting annat. Och inträffar inte så ofta just nu längre, har jag märkt.
Tack.
Det är skönt.
Jag har ju en bra jobbpappa nu, Simon. Det är ju bara du som primar mig till en jobb inom IT nu.
Jag är hård men rättvis.
Precis.
Ja, just det. Men vad tycker ni om utbildning och just IT då? Är det ett måste för att kunna jobba i IT? Och är utbildning i sig bra och viktigt? Ja.
För mig finns det två sidor av det här myntet. Utbildning är jättebra. Man lär sig att lära sig saker, vilket är sjukt bra. Vilket man har jättemycket ångest för när man är nyexaminerad också, för man har inte lärt sig någonting. Men sen går det ett tag om man inser att man lär sig att lära saker. Vilket är jättebra, för då kommer man in med någon form av förkunskap att antingen kunna ta in information eller man går med en yrkesinriktad utbildning och då lär man sitt yrke för att kunna bli liksom snabbt in i det. Vilket också är jättebra. Sen finns ju det tråkiga med att det liksom, IT är en bransch som växer och växer och växer. Tröskeln blir högre och högre och högre på att komma in på marknaden av att det kanske försvinner lite. Kraven för ett entry-jobb blir så pass hög så att alla, liksom, alla kommer inte in i branschen som skulle vilja komma in i branschen eller kanske skulle passa väldigt bra i branschen som har väldigt mycket kunskap som är egen, men de har lärt sig själv. De har ingen, inte liksom en utbildning i ryggen att få sitt första jobb på. Jag lyssnade faktiskt på en podd idag där de pratade just om det här med att det finns för få low-end, eller ja, men instegsjobb inom IT idag kontra hur det var liksom för några år sedan. När kanske våran de innan oss kom in i branschen som kanske jobbat sig uppåt från att vara liksom tekniker och liksom, eller började service desk och liksom rampat upp medan man nu kanske kliver in ganska högt upp i organisationen. Och jag som jobbar inom infrastruktur märker det här ganska mycket av att jag kan väldigt lite infrastruktur. Jag kom in ganska mycket i molnet, precis som Amanda du sa att du gjorde. Så att jag kan liksom inte sån här, hur man bygger en server. Jag kan inte bry mig mindre, för att jag behöver inte göra det. För att jag har aldrig behövt göra det. Jag har inte behövt lära mig det på något vänster. Så att jag tycker det har, för mig har det två sidor. Det är bra, men det är tråkigt att det kanske börjar bli ett krav på sätt och vis. Någon form av utbildning är väl bra, men kanske inte efter gymnasial för att ha lite enklare jobb.
Men det jag har nu, Ola, lite snabbare, det är att det du säger att om det är så svårt att komma in som ny, och jag vet inte om jag upplever samma sak, men då är det ju verkligen någonting som man måste fixa, för att det är ju ändå brist på folk inom IT. Även om det är lågkonjunktur och så, det kommer ju vara det väldigt länge, det behövs fler och fler och fler och fler och fler. Och jag tror att det är i så fall någonting som man verkligen måste lösa, för, och jag tror ju att det är viktigt att som ny, att man vänder sig till de här ställena då där man verkligen kan ta emot den. För där man kan komma in som junior och där man kan få ett bra stöd. För när du kommer ut från en utbildning så har du en gnutta självförtroende i alla fall. Du vet, man har lite ångest, man kan inte så mycket, men man har en gnutta självförtroende. Och tas du inte hand om på rätt sätt då, då kommer ditt självförtroende att raseras och du kommer till och med gå minus. Och helt plötsligt kommer du känna att du kan absolut ingenting. Så det är verkligen viktigt också att du kommer in rätt. Och jag tror att komma in på de här ställena där du kan komma in som junior och där du kan få gå ryggsäck med någon kan vara ganska viktigt då i alla fall.
Ja. Inte vi då, tre gyllene exempel av det, för alla vi tre har gått ett varsitt traineeprogram. Och jag tycker att det känns ändå som att vi har det ganska bra i IT-branschen.
Mm. Jo, men vi sitter alla ändå på, också på högre utbildningar. Eftergymnasiala utbildningar.
Jag tycker det är svårt det där faktiskt.
Men jag håller med dig, Amanda. Traineeprogram är sjukt bra sätt att komma in på. För man lär sig så mycket. Det jag har med mig mest från mitt traineeprogram jag gick, det är liksom allt det här fluffet. Soft skills. Tekniken kan jag inte lära mig. Men liksom soft skills, hur man hanterar människor. Hur man beter sig som konsult. Hur man blir en bra ledare. Hur man lär känna sig själv som person. Och sådana saker. Det har varit väldigt viktigt för mig från i programmet. Tekniken var bara sekundärt egentligen. Det var det man gjorde de dagarna.
Jag tror också att en utbildning, om vi tänker oss en högskoleutbildning eller vad den är, ska inte underskatta det heller, även om du inte har med dig all matte eller vad det nu än är. Att fokusera inte på detaljerna, men det finns ju något sorts narrativ där ute att skolan är inte för alla och det finns de som tycker att alla ska vara entreprenörer och man blir bara skyldig pengar och så vidare och så vidare. Men någonstans så den trenden och den vågen gör ju att vi tappar sjukt mycket det här kritiskt tänkandet. Förmågan att ha någon sorts forskningsmetodik i vårt sätt att tänka, i vår problemlösning och sådana saker och ting. Så att i det avseendet blir vi väldigt dumma och tappar förmågan att kunna skilja på vad som är sant eller inte. Det är nog svårt med hela den här AI-vågen och sådär. Så att underskatta inte heller det här lite processtänkandet man får från en typ av en gedigen utbildning också. Så jag är ganska för det på så sätt också.
Alltså jag gillar ju verkligen min utbildning och jag är glad att jag har en examen, men ibland så känns det lite som att det mest var bara en så här, en stämpel på att säga, okej, okay, Amanda är duglig nog att läsa klart din utbildning i 3 år. Nu kickar vi vidare. Men jag tycker att det du sa, Ola, var ganska, jag ska ta med mig det, att det var att jag lärde mig att lära mig. Ja, och såklart som du säger, Simon, kritiskt tänkande. Men annars, gud, jag minns typ ingenting från skolan. Jag har så jättefå kontakter också. Ja.
Nej, men det är det jag menar. Det är lätt att känna att bara, ja, men, jaha, här spenderade man ju tid.
Ja, men jag tror också att det är lite grann att vi, som vi sa alldeles nyss, vi har alla jobbat snart, eller ja, runt 10 år inom branschen. Det vi har gjort på jobbet i vår karriär är just nu viktigare än vad vi pluggade för någonting på högskolan. För det är ingen som kommer kolla på våra betyg. Det är kanske inte det vi söker nästa jobb på, utan vi söker nästa jobb på, jag gjorde det här innan, kolla det här har jag gjort. Men det kommer ju att vi har lärt oss någonting. Alltså ett kritiskt tänkande från början, lite grann som du säger, Simon.
Och sen såklart så vidareutbildar vi oss. Men det kan vi ju prata om en annan gång. Vi har pratat lite om CERT här i några tidigare avsnitt. Men jag vet att vi har en liten annan CERT-avsnitt planerat lite längre fram också.
Precis, att hålla lite grann på den. Nej, men man lär sig hela tiden. Det som vi sa tidigare idag, det går ju fort just nu.
Jaha, avsnittet börjar leda mot ett slut. Och jag tycker i alla fall att vi har haft väldigt många spännande diskussioner. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden i din favoritpoddspelare. Och så följ oss i sociala medier. Och så hörs vi om 2 veckor. Ni får ha det så bra. Hej då, hej då.
Hej då.
Tjingeling.